den helige andes namn. Jag har valt till text för som ledning till mitt tal. Valt ut en episteltext i Efesebrevets andra kapitel, de 10 första verserna. Orden lyder, lästa i Jesu namn. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem, på denna tidens och världens vis, och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Jesus Kristus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Som det redan framkom här före, så är texten ett litet stycke ifrån ett brev som är skrivet för närmare 2000 år sedan till staden Efesos, till troende människor. Jag tror, så som Bibeln undervisar, att när brevet är skrivet i den heliga skriften, så är det så som aposteln Petrus säger, att Guds ord är till undervisning och lära för oss alla. Och så är det också, och så berör det också oss idag, inte bara för de människor som levde för 2000 år sedan i Efesos, utan också vi dagens kristna, dagens människor. Och med staden Efesos kan jag säga några saker. Staden Efesos kändes då igen under romarriket som Asiens provinsstad. Det var en livlig hamnstad vid Ikea havet och kändes igen av Artemis, gudens tempel. I apostlagärningarna 18 kapitlet berättas att aposteln Paulus kom för första gången till staden Efesos direkt från Korinti tillsammans med de judisk-kristna Priscilla och Aquilla. Han undervisade i synagogan men fortsatte sedan sin resa till Jerusalem. Och Priscilla och Aquilla, de blev kvar i Efesos. Snart efter Paulus kom det till staden Efesos som Paulus arbetskamrat, den välkända Apollon från Alexandria. Och han undervisade om Herren Men Apollos kände inte mer än Johannes dop. Och han undervisade om detta. Men när Priscilla och Aquilla anvisade Apollos så började han också predika om Jesus i Jesu namn och döpte också i Jesu namn. Senare gjorde när Paulus på sin tredje missionsresa kommer till Efesos och möter där lärjungar som inte kände helig ande. De var döpta med Johannes dop. Och Paulus anvisar dem och råder dem. Och de tror när Paulus döper dem i Jesu namn. Och Paulus dröjde i Efesos stad i över 2 år och undervisade och predikade i staden och i närområdet. Och människor fick höra det levande Guds ordet predikas och de fick lyssna på levande evangelium. Många tog också emot evangeliet och där föddes en levande Guds församling. Så får Guds ord, den levande tron, så fick den spridas för över 2000 år sedan där i Medelhavsområdets länder och på samma sätt sprids det också idag genom det evangelium som predikas i Guds rike. Här i vår text talas det särskilt om hur stort det är att hitta Guds rike här på jorden. Vår text första vers säger: ni var döda genom era överträdelser och synder. I inledningsorden hörde vi att vi Guds barn tror enligt Guds ord att alla människor föds till jorden som troende och delaktiga av Kristi gåvorättfärdighet. Redan på gamla förbundets psalmförfattare skriver att alla människor, alla folk föds i Sion. Men sen när människan är skild ifrån Guds rike och från Guds rikes nådevård, så kan det hända att människan förlorar den dyrbara barnatron genom sina synder och överträdelser, vilket vår text också säger. Då sker en andlig död. Och nu talar texten om hur Gud väcker. Det är alltid Guds verk när han väcker en människa. Gud kan väcka en andligt död människa på många olika vis. Vår kristendomslära säger bland annat att Gud kan väcka människan med hjälp av livsöden eller folks olika skeden. Gud kan väcka människan i naturen genom Guds stora naturverk. Gud kan väcka människan genom Guds ords krävande lag och så vidare. Men när Gud väcker en människa så börjar synderna tynga på samvetet och människan känner nöd för sina synder. Och en sådan människa behöver hitta Guds rike här på jorden. Och på detta möte har vi i många predikningar, nästan i alla predikningar, fått höra hur dan och var Guds rike finns. Guds rike är ju inte likadant som de världsliga rikena här på jorden. Guds rikets gränser går inte att föra ner på en karta eller i naturen så som timliga rikens gränser går att föras. Guds rikes gränser går från hjärta till hjärta, har vi fått höra redan genom bröderna. Guds, så står det om Guds rike att det är dolt med många fel och brister. Det är som en hydda i örtagården, och vi Guds barn är för vår del alldeles vanliga människor, och vi har böjelse till olika synder och fel och brister. Men på jorden finns två olika slags syndiga människor. I Uppenbarelsebokens slut står det om den yttersta domen, och där sägs att då delas människorna upp på den yttersta domen i två skaror. Den ena skaran till höger och den andra skaran till vänster. Varför är det så, månntro? Jo, därför att här på jorden finns det benådade syndare, och de har trott sina synder förlåtna med det evangelium som predikas i Guds rike. Och som vi redan fick höra så har försoningspredikningen lämnats i Guds rike till Guds barn, och i Guds rike predikas också idag syndernas förlåtelses evangelium. Det förkunnas, så som Paulus säger i Romarbrevet, från tro till tro. Predikanten måste själv vara en troende människa som har den heliga ande som verkar i dens hjärta. Att hitta Guds rike får man be om, och det bör man be om. Därför att i Bibeln sägs också i apostlagärningarna exempel på hur Gud lyssnar på en sökande människas bön. Den nämns som exempel bland annat Etiopiens drottnings kammartjänare och den italienska härhövitsmannen Cornelius, hur de bad och Gud hörde deras böner. Men det är att lägga märke till att Gud rättfärdiggjorde inte någon av dem genom bönen, utan han skickade till båda en troende människa, till den etiopiska kammartjänaren sändes en man som hette, en lärjunge som hette Filippos. Och vi minns att till Cornelius hus skickades Petrus, och de undervisade, de predikade om levande Guds ord, och det verkade. Deras predikan verkade så att de här personerna tog emot evangeliet, och på det viset fick de komma in i Guds nåderike. Men det var också att observera att först efter det att de hade kommit in och att de trodde, så blev de döpta först efter det. Den som har skrivit brevet, Paulus, är också ett exempel. Som Saulus från Tarsus färdades han till Damaskus stad, och då får han möta den uppståndne livets herre. Livets herre som fanns på jorden i sin profetiska profession predikade inte syndernas förlåtelse för människor. Han predikade inte bara syndernas förlåtelse, utan han uppmanade dem till att gå till Damaskus, till en plats. Och där, dit går Saulus, och så möter han Ananias, en troende man som predikar syndernas förlåtelse på grund av Jesu förtjänst. Och därigenom fick Saulus komma in i Guds rike, och han döptes, och senare gav han sig iväg för att utföra Guds rikes arbete som Paulus, och han förkunnade evangeliet till hedningar bland hedningar, även här i staden Efesos. Så visar också vår text första vers mycket tydligt hur människan är död andligt om hon inte har någon tro. Och detta kan man konkretisera genom ett timligt exempel. Vi har fortfarande många riken där dödsstraffet finns som praxis för tunga brott. Men mycket ofta så träder dödsstraffet inte i verket, eller det kan ta flera år, till och med årtionden, som jag läste i en tidning, kan det ta innan de dödsdömda får sitt straff. Guds ords dom är till sin skepnad och sitt väsen likadant. Vi är Guds barn. Vi är troende. Anklagas mycket ofta för att ni dömer. Er predikan är fördömande. Men vi konstaterar att vi dömer inte, utan vi vill lyfta fram Guds rikes sanningar så som det är nedskrivet. Gud känner hjärtana, och han är domaren. Vi är inte domare, utan vi vill älska vår nästa i sanning och föra fram Guds ord. Guds ords sanning. Det är dock tröstande att för en sådan människa som har ett dom över sig, att så länge det finns liv så finns det hopp. Man får höra, så som konung David en gång fick höra när han föll i tunga synder, att du behöver inte dö, dina synder förlåtes dig. Och på så vis förkunnas också idag, ännu idag, i Guds nåderike syndernas förlåtelse på grund av Herre Jesu förtjänst. Och också i denna stund får en människa som känner att Guds ords dom ligger över dig, du får tro, din otro och alla dina synder förlåtna i Herrens Jesu namn och blod. Du får vara vid gott mod, och när du tar emot detta med tro så kommer du in i Guds nåderike, och för att följa oss och Herren Jesus på den väg som leder sin gångare till det eviga livet i himlen. Därigenom får vi också, eller predikas också, nådeevangeliet här i Guds rike idag. Vår text fortsätter. Den gång ni levde i dem på denna tiden så världens vis, och lät det ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Vi konstaterar att själafienden verkar i icke-troende människor, och i katechesen står det mycket tydligt i kristendomsläran att en människa som är bunden i sina synder är sina synders träl, och själafienden använder syndaträlar till exempel som sin hjälp emot Guds rike. Detta fick också aposteln Paulus känna och uppleva på sin tid. Också då när han fann Guds rike så förföljde han Guds barn. Själafienden hade förvirrat honom. Men så som det står här så hade också efeserna fått tro. De hade tidigare varit, och så är det också idag för oss som är benådade syndiga människor. Vi sjunger i en välbekant Sionsång: nu är jag fri från synd och död. Jag har ett rent hjärta i min broders Jesu blod. Så vi är vi fria från vår syndabörda och som själafienden vill. Lasta oss med. Och så fortsätter texten: sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Människan är av naturen, människan har lätt att synda, och Paulus skriver i Romarbrevet att det finns inte någon som gör gott. Nej, inte en enda, utan alla har vikit av och blivit odugliga inför Gud. På det viset verkar synden som bor i oss. Den verkar i oss. Men när vi har fått tro, våra synder förlåtna, så har vi helig ande som bor i vårt hjärta. Och den heliga anden lär oss att lägga bort synd när det fastnar hos oss. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Guds kärlek och barmhärtighet är så stor mot människan att psalmisten skriver på ett vackert sätt hur du är så hög, eller så hög som jorden är, himlen är från jorden, låter han sin nåd växa för dem som fruktar honom. Så stor är Guds nåd mot en syndig människa. Och Gud lovade i paradiset till det syndafallna paret. Han lovade dem förlossning, och förlossningen berörde alla människor. Det berörde alla oavsett ras, hudfärg, nationalitet. Alla människor. Och när vi, att fast vi var döda genom våra överträdelser, har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Gud löste sitt löfte och beredde den rättfärdighet som är värdig inför honom genom sin son. Han beredde genom sin sons lidande, korsfästelse och död och segerrika uppståndelse, så att den som tror en gång får komma fram till evigt liv. Här är Guds rike, så som redan har sagts, predikas Kristi evangelium, dess löfte, enligt det löfte och den uppmaning som Jesus gav sina egna: den som ni förlåter synderna, för den är de förlåtna. Så tror vi också idag. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Guds nåd berör alla och alla människor och alla som har levt i alla tider, och det berör också vår tids människor. Vi får tro fastän vi inte längre ser Herren Jesus. Vi får tro så som det står i Hebreerbrevet, och det har citerats många gånger, att tron är en stark förtröstan på det som man hoppas på och tvivlar inte på det osynliga. För att komma in i Guds rike behöver människan inte kunna något eller förmå något. Att komma in i Guds rike, det är så enkelt att man behöver bara vilja ta emot det evangelium som predikas i Guds rike. Att vilja tro evangeliet till sig själv. När människan tar emot evangeliet så svarar Gud därför att med ett för människor förnuft obegripligt för en människa förnuft obegriplig nåd. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Tron är Guds gåva och nåd, så som vår text mycket tydligt säger. Gåvans storlek kan vi få en aning om när vi tänker på det som vår frälsare själv sa, att fast en människan fick hela världen till sig, så vad skulle det hjälpa henne om hon fick en olycka till sin själ? Så ofantligt stor gåva har vi Guds barn delaktighet av när man har synderna förlåtna och har frid med Gud. Vi är hans verk skapade genom Kristus. Nej, det beror inte på gärningar. Ingen skall kunna berömma sig. Ingen människa kan berömma sig för sin egen vandring eller för sin egen förtjänst. Vi minns vår tros anfader Abraham, som Bibeln berättar om hur Abraham var exemplarisk i sin vandel. Han var så lydig mot Guds vilja att han hade kunnat offra sin egen son på grund av Guds uppmaning. Men vad säger Bibeln om Abraham? Det sägs att i Romarbrevet att Abraham trodde på Gud och det räknades till rättfärdighet. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Goda gärningar och ett liv som är enligt Guds ord, det är trons frukter, inte så att vi kan förtjänas frälsning genom det, men en naturlig människa vill alltid göra något för att bli frälst. Det kan vara, man kan tänka med sitt förnuft att jag ska sluta synda, jag ska göra ett bättre liv, jag ska börja göra goda gärningar, så då kommer nog Gud till slut att rättfärdiggöra mig. Men detta säger inte Guds ord. Människan behöver få den rättfärdighet som är värdig inför Gud, alltså tro av sina synder förlåtna av nåd på grund av Herren Jesu förtjänst. Som en sammanfattning av vår text kan vi säga att här talas om, som jag sa redan i början, att det är en stor sak och stor gåva när människan får tro av nåd, får komma in i Guds nåderike. Vi Guds barn har fått vara här i Loppis Räuskele och glädjas över vår tro också idag och i dessa dagar. Vi har fått uppleva Guds rikes väsen, om vilket Bibeln säger att den är rättfärdighet, frid och glädje i helig ande. Den kärlek som tron verkar har också verkat så att vi har velat komma samman på sommarmöte. Och den kärleken har samlat oss. Och om den kärleken har man sagt att det är den mur, det murbruk som vi är murade ihop med varandra som levande stenar i Guds rikes byggnad som man har pratat mycket om redan här. Och i Guds rikets slott, så vars grund är apostlarna och profeterna, och vars hörnsten är självaste Herren Jesus. Det är vår, slottet är Guds barns hängne. Vi ska nu ingå, dela ett gemensamt minnesmåltid för att stärka vår svaga tro. Många gånger när man som Guds barn betraktar sin egen vandring, och jag vet av egen erfarenhet, så känner man ofta att jag undrar om jag ens duger inför Guds bord, Herrens bord. Men jag vill uppmuntra dig, min bror och min syster, med Guds nådelöften verkar ännu. Du får i denna stund upphöja ditt hjärta till att tro alla dina synder, alla vandringsfel och tvivel förlåtna. Du får vara vid gott mod. Kanske det är här i mötestältet, kanske det är på mötesfältet, vid radion eller internet, finns en åhörare som känner att du är inte delaktig av Guds nåd ännu. Och jag vill säga till dig, du får i denna stund tro alla dina synder förlåtna. Din otro på grund av Herren Jesu förtjänst i Jesu namn och hans dyrbara försoningsblod. Och när du tar emot detta evangelium, så blir du, kommer du in i Guds nåderike. Därför får vi i denna stund förbli trygga och tro alla våra synder och frestelser förlåtna i Herre Jesu namn och hans dyrbara försoningsblod. I Jesu namn. Amen.